Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, jag tänkte bjuda på vad jag precis har börjat med mina nyhetsbrev. Jag har börjat med att komma med lite tips. Tips, vardagstips, det som jag har njutit av på de senaste tiden lägger jag in. Och inte bara skriver jag om mina gästers prestationer eller mina gästers bästa tips. Utan den här gången var det till exempel en tjej som så gulligt hörde av sig, eller kvinna, till mig på Instagram och tipsade mig om Tempur ögonsovmask. Och ja, hon hade hört i ett avsnitt att jag hade någon lite sämre variant som jag inte var helt nöjd med. Och så hon tipsade om den och jag var lite skeptisk, men jag gick och köpte. Och det är helt fantastiskt. Så då vill jag tipsa vidare att har du sömnproblem, testa. Jag tycker i alla fall att det är som att ha ett tyngdtäcke fast på ögonen. Och det skapar trygghet och jag har sovit så bra. Jag är liksom en ny människa på många sätt och vis sen jag skaffade den, och det är på riktigt. Så det är ett bra tips från nyhetsbrevet helt enkelt. Sen var det min Johanna som jobbade åt mig i podden förut, som jag saknar så, som hon skrev och hon skaffade, tipsade om gäster, så jag behövde inte tänka på vilken nästa gäst skulle vara, och det var helt otroligt skönt. Jag skulle behöva det nu också. Hon skrev till mig att jag skulle kolla på Netflix-serien med, alltså dokumentärserien, eller inte serien, alltså avsnitt, ett avsnitt bara, en film, dokumentär helt enkelt, av Louis Capaldi, som är en otrolig musiker som ni säkert vet vem det är, och vet ni inte så gå och lyssna direkt. Men han slog igenom över en natt kan man ju säga, och blev hur stor som helst. Och han har psykisk ohälsa och led något fruktansvärt tills han kom fram till att han har Tourettes bland annat, och att han ryckte liksom, han stod där uppe på scen men bara skakade i högra axeln och, eller om det var vänster, men hur som helst, att han bara hade ryckningar hela hand. Och ja, det tog i mig att se honom, och man kunde lite dra paralleller till Avicii. Men han hade jättebra föräldrar och inte någon ledning som tryckte på eller så. Men han led och han tog hjälp, och han var borta i flera år. 3 år efter sin stora hit, och sen kom han tillbaka. Men det var faktiskt inte bara det med honom som jag slogs av, utan han är sig själv till 100%. Och om man säger, om det finns någon mening med det jag gör i podden och med mitt Instagram, så är det för att jag vill visa att man kan vara sig själv till 100%. Eller jag jobbar på det. Han behöver inte ens jobba på det. Han är sig själv till 100%. Så alltså varenda cell i min kropp njuter när man tittar på en sån person. Han liksom haft all den där framgången och det verkar liksom inte komma åt honom. Och i huvud taget att han bara är den underbara person han är. Så det är mitt tips just nu i alla fall. Så där fick ni lite inblick i hur det är att ha nyhetsbrev. Men hur som helst så sitter jag här och jag har lite så här, lite sorg i hjärtat. Jag vet inte vad det kommer. Ni vet, vissa dagar man känner sig tung i hela kroppen och hjärtat verkar. Det kan vara av den här anledningen. För igår hade jag gjort ett inlägg på Instagram, och då, jag är ju dyslektiker. Men det är ju inte alla som vet att jag är det. För det är inte så att jag har någon lapp på Instagram att jag är faktiskt dyslektiker också. Utan jag skrev fel. Istället för enda skrev jag med ä. Enda så skrev jag enda med ä. Och det är inte det att jag inte vet vad som är rätt. Och det som är det jobbiga med det hela är ju att vissa dagar när man har gjort en sån sak så blir man så här kränkt nästan. Alltså jag känner att jag är rädd för att folk inte ska veta att man har någon kunskap, att man är kunnig människa och ska på något sätt döma en. Men jag vet ju, jag har inte testat mig för dyslexi fast min pappa har så mycket dyslexi så jag har aldrig sett något liknande. Han jobbade ju och hade en sekreterare som han dikterade allting för. Men när han skriver ett meddelande till mig så är det oläsligt. Alltså min man kan inte läsa det. Jag kan läsa det för att jag är van. Och jag har ju min man som är copywriter så han brukar gå in och läsa mina inlägg men oftast för sent. Och igår kände jag bara så här, åh gud vad dumt. Och det är dumt att utsätta sig kan man tycka. Men då var det lite lustigt för det slumpade sig att han som jag har med i dagens avsnitt, Magnus, och jag satt och pratade om att jag faktiskt har bloggat för eller media för Må bra, då jag skrev 700 inlägg om stress. Just då nämnde jag inte för Magnus att jag är dyslektiker, men vi skrattade lite åt det, eller skrattade, det var otroligt, hur fick jag ihop 700 inlägg och vilka vinklar och så. Men när jag gick och la mig igår kväll så skrattade jag i alla fall åt mig själv, för jag kände så här, va? Hur många stavfel måste det ha varit? Det var ju ingen som kollade en blogg, då är det ingen som läser det, utan det var ju bara jag som skrev och skrev och skrev. Och det finns jättemycket dumt med det. Men det finns också någonting bra. Jag tänker att du som lyssnar, alla har ju någon slags defekt, eller vad man ska säga, tillkortakommande. Det kommer alltid någonting stort av det om man tittar ordentligt. Och för mig kanske det har är modet. Därför att det, för mig så måste jag ju vara modig. Det skapar ju mod. Mod och sårbarhet. Så jag vet att jag alltid haft någon, en av mina värsta chefer sa till mig att sluta aldrig vara så modig. Och jag tror att det modet kommer av att därför att jag kan inte bara luta mig på att allting funkar och sitta och få folk att göra saker för mig. Jag måste våga. Och då tänker jag mer, varför jag berättar om det här är för att vi alla har väl något sånt, antar jag. Som skapar någonting positivt. Och man kanske efter att man omfamnar sig själv i att det är jobbigt med något kan hylla det som är bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag har två platser kvar i min coaching och vill du börja jobba med din stress, hitta vad du vill i livet, börja trivas bättre på ditt jobb, minska prestationskrav, komma i kontakt med dig själv, så är du varmt välkommen att gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Och efter det så träffas vi 30 minuter gratis förutsättningslöst möte där jag berättar om hur jag jobbar och där du får berätta om vad du behöver. Stresskursen är ju ute och det är för dig som vill på egen hand sitta hemma i din soffa och jobba med att skapa förändring för att minska stress. Jag ger dig de 5 modulerna med de 5 verktygen som är absolut kraftfullaste som jag ser skapar förändring med mina kunder. Är du intresserad av det, gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Till det här avsnittet så sa min klippare att det kanske sprakar lite. Och det har gjort det i min mic. Jag ska skaffa nya mickar, stativ och allting så ni ska slippa det. Det är svårt att höra det själv. Jag har inte hört det själv förrän nu då. Så förändring är på väg. Men till det här avsnittet så har jag intervjuat Magnus Frid. Och han berättar om sitt liv. Han är yogalärare. Och att han tidigt fick stöta på buddhismen. Och hur den har förändrat hans liv. Och jag tycker själv att det här är en av de bästa avsnitten. Jag blev så berikad av att träffa honom. Och jag var verkligen glad. Så jag hoppas att avsnittet skapar samma känsla hos dig. Lyssna till Magnus Frid. Hej och välkommen till Prestationspodden, Magnus.
Tack så jättemycket för att jag får vara här.
Ja, superhärligt att ha dig här. Berätta, var växte du upp någonstans?
Jag växte upp i en liten stad i södra Sverige som heter Karlshamn. Det ligger i Sveriges minsta landskap som heter Blekinge. Och då växte jag upp i en förort i Karlshamn. Så väldigt liten by på en tomt som vetter mot skog, vildskog. Så. Mm.
Men då är jag lite nyfiken, om jag nu säger rätt. Hur kom karma in i ditt liv?
Just det. Karma, Han fanns där så, när jag hade mina första minne då. För att då hade mina föräldrar, jag säger min mamma, för det var hennes jätteprojekt då. Ja. Varit fadder åt honom. Ja. Via SOS barnbyar redan i flera år. Mm-hmm. Och han är lite äldre än mig. Så att jag minns ju väldigt, väldigt tidigt hur vi alltid skickade presenter dit. Och vi skickade mycket kläder till den skolan han gick på i nordvästra Indien. Och han var ju tibetansk flykting, så han bodde i ett av de här settlementen som det finns ganska många av i norra Indien, även i södra för den delen. Och så minns jag också att det var en väldigt, mamma hade ett väldigt stort engagemang i det. Så att det var alltid mycket brevskrivande och även mycket brev som kom till oss. Och det blev mer en karma, för mamma blev också väldigt på distans god vän med flera lärare på skolan, bland annat han som var rektor. som också hälsade på oss när jag var 6 år eller sånt där, tror jag.
Vilken fin drivkraft hon hade.
Ja, verkligen. Mm. Hon var inte intresserad av liksom yoga eller meditation eller så, utan hon var mer intresserad av olika kulturer och hjälparbete och ett gott hjärta.
Mm. Och hur påverkade det dig? Alltså, det måste påverka dig på flera sätt, men vad lärde han dig?
Alltså, det, när jag var väldigt liten så tror jag mest liksom minns att det var en väldigt självklarhet att hjälpa någon, som jag tror är väldigt nyttigt att få med mig, hur självklart det är, och att det inte byggde på liksom, jag kan aldrig minnas att vi pratade om att det var synd om honom eller något sådant liksom, utan det byggde liksom på, det kom från en annan plats. Så det var nästan snarare så att, kommer jag ihåg, att han var lite äldre än mig, att jag nästan såg lite upp till honom på något sätt och försökte kanske i mitt pojkhuvud skapa en bild liksom utifrån hur det var där han bodde liksom. Man läste Tintin i Tibet och han skickade teckningar och sådant. Så det var ju något exotiskt över det, och också jag minns det bara som naturligt. Och sen så kanske det kom någon ålder när jag var kanske 10, 11, 12, jag var liksom kanske något mindre intresserad av det eller så. Men sen så hälsade han ju på oss då. När jag var 17, tror jag att jag var, något sånt.
Ja, för då har jag lyssnat till någon podd där du har sagt att då var ju du... Ja, men man kan ju tänka att du var i en ålder då där du var lite mera... Vad säger man? Busig.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja. Mm. Så hur var det då när han kom?
Nej, men jag var väldigt mycket i den här sökande tiden. Så jag hade nog haft mycket bus i mig tidigare, och jag tillhörde ju absolut den här gruppen av elever som hade svårt att sitta still och göra exakt som läraren ville och så. Jag var inte värst, men jag tillhörde ändå den gruppen. Så jag var väldigt van att bli tillsagd att vara tyst och så. Men framförallt så tror jag att jag var i en väldigt så här reflekterande och funderande fas. Jag minns att jag hade upptäckt poesins värld. Och den kommer jag ihåg att den liksom var oerhört värdefull för mig. För att det var precis som att jag liksom inte hade haft förmåga själv att sätta ord på någonting. Och så läste jag någonting. Det kunde vara en dansk poet som heter Mikael Strunge, som jag var väldigt förtjust i. Bruno Köjer på den tiden, Jacques Werup, även 30-tals litteratur som Harry Martinson, som kom just från Blekinge. Mm. Och då när jag läste det så kände jag liksom att det gav allt ett språk. Så jag hade mycket lätt att relatera till poesi eller till musik, texter av de banden som jag såg upp till då. Och det var ganska dovt. Jag drogs mycket till det lite dova. Mm. Och så att det var ju den fasen jag var. Och jag hade nog också gjort upp liksom lite med jag hade ju varit på konfirmationsläger och om man tror på en etisk monoteistisk gud eller inte. Det var jag liksom lite klar med då, att jag inte drogs mot. Mm. Så det var den personen jag var när Karma kom hem till oss då. Och han hade ju å sin sida, de var lite äldre än mig. Han var superduktig på engelska, betydligt bättre än vad jag var. Och han studerade på universitetet uppe i Punjab då. Och hade gjort färdig militärtjänstgöringen uppe i Kashmir. Och, så han var liksom väldigt världsvan liksom. Så att det var ju ett väldigt intressant möte, skulle jag säga. Mm. Där vi verkligen frågade ut varandra liksom totalt om allt.
Och han fick väl dig intresserad av buddhismen?
Ja, absolut. Absolut.
Vad fantastiskt att ett möte så kan få en att hitta dit, eller vad man ska säga.
Ja, och jag brukar prata om det när jag föreläser och så, så brukar jag säga liksom att, att det är ju, jag brukar visa en bild från Karma när han var liten pojk då, och sen en bild med mig och Karma i Nepal nu förra året. Mm. Och sen med mina barn och hans barn i Nepal. Ja. Att jag liksom, man ska komma ihåg det, en sån liten grej. Min mamma läste en artikel om tibetanska flyktingar i ett väntrum någonstans, om det var hos frisören eller hos läkaren eller vad det nu var liksom. Och så tog hon kontakt med SOS Barnbyar och det blev Karma. Och det har ju förändrat hela mitt liv. Och jag jobbar med det nu. Det är mitt arbete så att säga. Liksom, hade jag,
ja, precis. För nu, idag jobbar du som yogalärare.
Mm. Precis.
Vad är det för typ av yoga?
Ja, alltså, jag kan... Jag, lite olika, beror på vem som jag träffar så. Jag kanske med tiden blivit mindre intresserad av de olika genrerna, mer intresserad av syftet och det. Men jag är, i botten så är jag ju, jag har hållit på längre med meditation än vad jag har hållit på med fysisk yoga då. Sen så kan man ju diskutera vad de gränserna går. För mig är det nog ett, tror jag. Och man ska komma ihåg, liksom, man tittar på liksom, den yoga som beskrivs inom buddhismen till exempel. Tillbaka eller före vår tideräkning så är det ju inte de fysiska sekvenserna som beskrivs. Utan det är ju en sinnets yoga. Då. Så jag höll ju på med meditativ praktik väldigt länge innan jag gick in på den fysiska yogan. Då. Så jag undervisar både meditation och yoga. Ashtanga yoga, yin yoga, hatha yoga. Ja. Mm.
Och idag har du ett företag som heter About Yoga.
Mm. Ah. Precis.
Men hur bekantade du dig med buddhismen? Det är ju så härligt för, eller det är ju, jag har ju intervjuat många yogalärare, eller, men du har ju grunden från buddhismen och det tycker jag är så härligt och intressant.
Mm.
Ah. Hur åkte du med honom eller vad hände?
Ja, alltså för er som lyssnar då så får jag ju nästan först blotta min ålder då, att jag har passerat 50. Ja. Så att det här var ju liksom före internet då.
Ja, just det.
Så det första som hände var att dels jag fick ett par böcker av Karma som självklart då var skrivna av Dalai Lama, för det är deras stora liksom guru. Som jag blev väldigt tagen av. Och sen så läste jag allt som fanns på Karlsons bibliotek. Det var inte så mycket, men jag läste om allting, kommer jag ihåg. Jag läste de här som numera anses kanske lite vidlyftiga. Alexander David O'Neill, En parisisk resa till Lhasa. Och Lama Anagurika Govinda, De vita molnens väg. Personer som liksom hade varit inne i det här stängda Tibet och kom tillbaka med vittnesmål om vad de hade upplevt då.
Mm.
Med ganska mycket fokus där på ja, på siddhis så att säga, saker så att de yogiska magi och sådant som de hade uppvisat kunskaper då. Men det var väl intressant för att jag tyckte att det liksom kanske väckte något i mig också, något intresse för något exotiskt. Och sen, jag minns inte exakt ordningen om jag ska vara helt ärlig, men jag minns att när Kamman var hos oss så bestämde vi ju tydligt då att så fort jag hade gått ut skolan så skulle jag åka hälsa på honom då i Indien. Men innan dess så tror jag att han får kontakt med ett buddhist samfund som dels har ett ställe i Stockholm och även ett ställe ute i utanför Arboga, ett retreatställe.
Just det.
Mm. Där det, på den tiden, fortfarande tror jag, så bodde där då ett par tibetanska lamor och munkar då, som var hitbjudna för att undervisa. Ungefär som buddhistiska präster kan man säga. Så att jag tog den kontakten då. Så jag liksom gick väldigt... fort djupt in i det liksom. Och så styrde jag också min universitetsstudie mot det hållet då. Så jag skrev jag pluggade litteraturvetenskap och såg såklart till att skriva min kandidatuppsats om en tibetansk yogi vid namn Milarepa. Och när jag skrev den uppsatsen så slog det mig att vad kul det ska vara att kunna läsa det här på riktigt. Så då började jag plugga tibetanska på universitetet, språket så.
Mm. Ja, men du var ju väldigt tidig med det här. Alltså,
ja. Ja,
med ditt sökande inom den här genren i Sverige kan man ju säga.
Jo, så var det ju. Ja. Det var ju marginaliserat på den tiden.
Ja.
Det var ju så här, ja. Udda så att
lite
säga.
Lite udda. Ja. Ja, men
det har jag blivit kallad många gånger.
Ja, udda är bra.
Ja.
Ja. Men... Ja, och sen reste du iväg då, helt enkelt.
Ja, sen så åkte jag dit då. Första gången jag var där så var 2 månader. Och då var det verkligen så Kamman som visade runt. Mm. Då. Så vi var i hans hemby väldigt mycket. Och vi var uppe i Dharamsala, i Dalai Lamas tillhåll. Och sen så var vi runt i Indien. Och sen åkte vi till Nepal en månad. Där han numera bor, han flyttade dit sen.
Mm.
Så... Efter den resan så flyttade han till Nepal. Sen har jag mest åkt dit och hälsat på honom där.
Mm.
Då.
Är han som en bror lite grann?
Absolut.
Mm. Fint.
Mm. Verkligen är han det. Och det är, ja. I deras vardagsrum så hänger det en bild på mina föräldrar på foto. Liksom. Ett gammalt 80-tals foto på dem. Så det är väldigt speciellt. Liksom. Så.
Men vad tycker du?
Och även när jag kom dit, det var väldigt fint också. För att när jag kom dit till den här byn då, som han var uppväxt i, den här SOS-barnbyn då, där skolan fanns, så var det jättemånga som visste vem min mamma var. Mm. Så många sa liksom, att du är Eva Frids son. Liksom. Ja. För att hon hade liksom på distans byggt upp relationer. Då. Så det var väldigt, väldigt häftigt.
Vad berikande för henne, känner jag.
Ja, ja verkligen. Mm. Verkligen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad gjorde buddhismen med dig, eller gör? Alltså, vad var skillnaden? Du var så här busig, alltså som man var. Jag tror vi många tittar tillbaka, eller vissa kanske inte, men jag kan titta tillbaka på mig själv från tonåren. Och, alltså, man var ju en liten annan människa än vad man är idag.
Absolut. Mm. Alltså, då förstod jag ju inte det, men jag kände ju... Det var ju liksom ingen... Inuti mig så var det ju ingen toppen miljö liksom. För jag var... Nu vet jag, för att jag har fått en senare diagnos med ADHD.
Mm.
Men jag tror att den liksom, vad säger man, gjorde entré ungefär i den åldern då. För att tidigare så hade jag kunnat använda den. För jag var väldigt... Jag hade ganska lätt för mig i skolan och var väldigt snabb. Och så länge uppgifterna var inom den ramen så var det hur lätt som helst, tyckte jag. Men sen så fort när det började stegra och bli svårare, när det var mer så här att man behövde fokus för att läsa längre textmassor eller lyssna. Precis. Ja. Så var jag lost. Liksom.
Mm.
Och jag förstod liksom inte riktigt det. Och det plus att jag började få en lite sån här stegrande, ja, en inre rastlöshet och stress och så, och som ibland kunde leda mig till lite isolation, så att jag drömde undan och valde att kanske inte delta i vissa sociala sammanhang och så, som jag egentligen önskade göra för att jag tyckte det var jobbigt.
Det var ju då liksom buddhismen kom in i ditt liv. Mm. Vad gav den dig? Du började sluka allting. Mm. Vad gav det, eller vad ger den dig? Ja.
Då, vad den gav mig då, det var att den gav mig en omedelbar insikt i att den här rastlösheten jag hade känt, negativa tankar, brus i huvudet av den här strömmen av olika dagdrömmar och tempusvandrande tankar, man kallar default mode network, och att det inte utgjorde grundbultarna i mig. Det var väldigt, väldigt tydligt. Och det kanske jag inte kunde sätta ord på riktigt då. Men jag tror att det var det jag upplevde. Och
att du kunde observera hela det här.
Ja, och jag kände också då att när jag sitter kvar tillräckligt länge och saker, det var ibland den första Buddha undervisade om sakers förgänglighet, att ingenting är bestående då. Och så kunde jag känna att det fanns någonting kvar. Och då tänker man ju att då borde ju det, man tar bort alla ens tankar och idéer, och så borde det inte finnas något kvar alls, med någon slags meningslös tomhet. Men jag upplevde ju tvärtom. Att jag kände mig mer hel än vad jag någonsin hade gjort i hela mitt liv.
Mm.
Och när jag dessutom då hade liksom karma, och jag hade fått in lite bra litteratur via honom, så kunde jag också sätta den upplevelsen i en kontext. Så jag tror att det var liksom avgörande.
Vad fint, vad bra. Ja. Och jag tänker, i jämförelse som han har växt upp med buddhismen och så, om man jämför det då med oss, som nästan har, eller liksom, vi har ju ingen mer kontakt efter vi har tagit konfirmationen, så vi, i alla fall, min man har ju ingen kontakt med kyrkan. Alltså, är det påtagligt, tycker du, hur han och hans vänner lever och tar livet jämfört med oss?
Ja, alltså, Sverige är ju ett ytterst avmytologiserat land,
ja,
eller utifrån kristet perspektiv. Det finns ju de här mätningarna där vi ligger så långt ut på sekularisering, och också att vi har klippt mycket band med familj och släkt och så. Så vi liksom på något sätt, vi tror liksom att vi själva kan hitta något där ute på den axeln liksom.
Mm.
I den bemärkelsen så var det väldigt stor skillnad. Och hela det här, de är djupt förbundna genom, jag skulle verkligen säga att Dalai Lama är liksom det är liksom kärnan i hela den cirkeln som snurrar. Och sedan så delar de ju också ett öde, att ha blivit fråntagna sitt land.
Ja.
Och över 1 miljon landsmän har dödats av Kinas ockupation. Och det har inte blivit bättre, det ska man komma ihåg. Så det förenar dem också enormt mycket, en kulturell sammanhållning. Så det var liksom två delar. Det var både den andliga, men ganska snabbt blev jag också väldigt intresserad av det politiska. För att det går liksom inte att blunda för.
Nej, det är en del i det.
Absolut, ja. Det har varit en jättekamp för många. Och många har blivit av med vänner och familj. Och Karman bland annat, han blev av med sin mamma när de flydde från Tibet.
Det är inte klokt.
Nej. Men Dalai Lama gjorde ju någonting som, det kan man ju diskutera, inte ens alla tibetaner tycker att han har kanske gjort rätt, men han valde ju liksom Gandhis väg, att inte slå tillbaka liksom.
Mm.
Inga gerillakrig, ingenting, utan att verkligen tro på ahimsa, på icke-våld, och att det skulle finnas en väg därigenom då. Och det har han ju, den har han ju varit benhård på.
Mm.
Och är fortfarande.
Ja. Och det är ju mycket blod som inte har spilts av den anledningen.
Så är det.
Ja.
Mm. Så är det. Men väldigt mycket blod har spilts och mycket tortyr och mycket många människor har farit väldigt, väldigt illa.
Men sen, och jag antar att din yoga, alltså att du blev yogalärare så är sprunget ur det här då.
Absolut.
Ja.
Mm. Absolut.
Vad fantastiskt. Det bara ledde till en karriär också.
Ja, precis. Ja. Ja, och det sitter ju liksom lite ihop med den jag var. Eller, jag är inne i en sån period nu där jag lite så här förstår baklänges. Så. Men det som jag tänker är ju liksom också att jag, den jag var då, den ynglingen med den här rastlösheten, det, jag tror inte riktigt att jag hade rätt ut att ha de här vanliga jobben. Liksom. Så för mig blev ju det liksom, universitetet var ju en dröm för mig. För där kunde jag liksom kanalisera mitt fokus. Man har ju det här inom ADHD, ett slags hyperfokus. Så att när man blir lite uppslukad av någonting så blir man väldigt fokuserad på det. Så jag gick ju väldigt mycket in i mina språkstudier och stannade alldeles för länge på universitetet utan plan. Jag pluckade i 6 år. Jag pluckade dubbelt i slutet också för jag fick upp som fart på det. Så,
men,
så, och sen så startade jag eget sen. Jag var musikproducent. Så jag har ju liksom alltid jobbat med mina två intressen. Liksom, med musik eller med inom det här då. Förutom universitetsstudierna då. Så det är ju också ett sätt att att fungera.
Klara den där.
Ja, precis.
Nej, det hade nog inte varit bra om de hade stöpt in dig liksom på massa olika, som du säger, olika jobb som du kanske skulle misslyckats på. Alltså för att, inte för att du inte hade förmåga, men för att det liksom...
Jag hade kanske klarat det, men jag tror att det är svårt för mig.
Ja, precis.
Jag tror att de diagnos... kritiska sakerna hade nog blivit ännu tydligare, tror jag.
Ja.
Så de har jag kunnat liksom hantera på ett annat sätt i den värld jag har varit.
Många med ADHD bränner ju ut sig.
Jag har folk nära mig som har hamnat precis där.
Ja, för att kanske få stångas i fel. Ja,
så är det ju. Mm.
Men varför tror du liksom att vi är så stressade och det är så mycket utmattningssymptom här i Sverige? Ja, det är väl det överallt, eller i andra länder också, men nu är vi ju i Sverige.
Alltså jag tror att det finns väldigt många förklaringar. Det tror jag dels. Mm. Förklaringar i beslut som har tagits bakåt i tiden och med lågkonjunktur också, vi som har påfrestat folket i olika riktningar. Men jag tror också att det jag pratade om, den här sekulariseringen, gör oss stressade. För att vi söker så intensivt efter, såklart, efter att vara lyckliga, duga till, att uppleva rofylldhet. Men vi tänker aldrig ens tanken att vi kanske söker på fel plats. Liksom. Och det är liksom svårt att stå emot det. Så jag tycker liksom ingen människa är värd att skuldbeläggas.
Nej.
Men kanske ett samhälle mer som... Där det blir en väldigt, det går ut på konsumtion och mer progression betyder bara att göra något större eller bättre eller pengamässigt maximalt. Och det vet, om man sysslar med meditation och så vet man att det kommer bara leda till vad Buddha kallade för temporär lycka. Det går så att säga inte att det går inte att få en genuin lycka i det. Det är totalt omöjligt.
Det går inte heller att upprätthålla eftersom det går i cykler, allting.
Mm. Precis. Just därför är den temporär.
Ja.
Så du kan ju bygga upp en känsla att bara jag får det här jobbet så kommer jag att bli tillfreds i livet.
Mm.
Men den platsen, det räcker att en ny anställd börjar som inte är som du önskar, så är det annorlunda. Så att den är bara temporär, Så det stora problemet är, det bygger nästan all yogafilosofi på och buddhistisk filosofi, för det är lite olika också. Mm. Det är ju att vi misstar oss. Vi tror att det ska finnas en konstant havsyta som är i bleke liksom.
Mm.
Och att vi tror det, där blir det ett problem. För det finns inte, det går inte.
Nej, det är därför vi har så svårt med liksom övergångar, att man blir äldre. Alltså, ja. Folk har ju uppenbarligen problem med att de blir äldre, utseendemässigt, håller på med allt det här botoxen. Så de klarar inte av transitions. Över.
Ja, alltså, så här,
att luta sig på övergångar och att livet går i cykeln. De har kanske trott att de ska vara unga då för evigt eller något i sitt... Ja, och det är ju superstressande och...
Och också chocken. Många uttrycker kanske när människor går bort och så.
Ja.
Som att de aldrig har slagit om förutsättningar för hela existensen liksom, på något sätt. Att man blir... Och jag förstår det. Och misstar mig rätt, så att säga. För att även buddhister och personer i yogakontexten blir självklart jätteledsna när man förlorar en vän.
Mm.
Det är inte det. Men det är liksom inte, du kan inte leva i tron på att det inte ska ske.
Nej.
Där blir det klurigt.
Precis. Ja, det gjorde jag.
Men en första reaktion, att du blir oerhört ledsen, det är inget konstigt. Nej. Men de sekundära responserna är annorlunda hos en som har förstått det.
Mm. Nej, för där har vi inte, det hänger man inte med på i det här, eftersom vi inte har den kontakten.
Nej,
när jag förlorade min svärfar, det var liksom, det var som ett skifte i mitt liv. Jag trodde inte döden fanns, fast man har sett döden överallt, om man säger så.
Ja.
För att vi pratar så lite om den. Och efter det så är allt så dödligt.
Nu ser du den överallt.
Ja, nu vet jag att den kommer. Ja, så.
Mm.
Men det hade ju varit härligt att få den hjälpen av en religion eller en en tro, så att säga.
Verkligen.
Ja.
Det tror jag också. Jag minns första boken jag läste av Dalai Lama. Han sa ju till och med så här då. En del så kommer jag ihåg att han skrev det som gjorde mig väldigt intresserad. Men det stod i början av boken, tror jag det var, att om du gillar det här jag säger, så känn dig välkommen liksom att fortsätta. Men tilltala inte detta dig. Så lämna. Leta upp något annat bättre som passar dig.
Mm.
Så det var ju väldigt öppen hållning, tyckte jag. Liksom, att våga gambla med att jag kanske går till någon annan istället. Men då är man ju trygg på något sätt. Och så minns jag också att han skrev väldigt tidigt att om du nu tycker om detta och bestämmer dig för att bli buddhist, det är okej liksom, du kan bli det, men det är mycket enklare om du tar din egen religion.
Så
det är bättre att om du är europé att bli kristen, för att det blir en kulturell komplexitet som du slipper i så fall. Så ja, hela den hållningen tycker jag är väldigt härlig liksom.
Ja, så skillnad från så många andra religioner.
Ja, precis.
Men tycker du att du bär med dig buddhismen fortfarande?
Ja, det gör jag. Det gör jag, absolut. Men däremot tycker jag inte det är så... Jag identifikation... Jag konverterade ju till buddhismen då när jag var yngre. Men jag tycker liksom inte att det är så viktigt så. Det blir bara ännu en stämpel liksom om... Ja, du är buddhist och vilken typ av buddhist är du och gör du bara buddhistiska? Det blir bara något nytt.
Som liksom. Svensken vill böna ut och sätta dig i ett fack.
Ja.
Jaha, du okej.
Okay,
ja.
Fast
det är ingen
liksom.
Annan som frågar den frågan om man åker utomlands riktigt.
Jag vet inte riktigt. Men det är,
jag känner att det ofta är så att vi frågar ju ofta om titlar. Det bemöts man inte av på samma
nej,
sätt.
Nej, det är sant.
Nej,
ja. Det är sant. Man vill kartlägga var du är i flocken.
Ja, precis.
Så jag tycker inte att det är så viktigt för mig. Men om jag ska vara ärlig, så jag har ju försökt släppa buddhismen några gånger i mitt liv för att det var lite yttre saker som hände som jag inte riktigt uppskattade i de sammanhang jag var med i. så kommer jag tillbaka hela tiden. Mm. Och det är inte så att jag inte läst andra. Just nu har jag en väldigt dragning, väldigt mycket dragning åt västerländsk filosofi. Mm. Romersk och grekisk filosofi som Epikurus och Seneca och även Platon och de här. Så jag är väldigt nyfiken på det också. Men när det kommer till det praktiska, då går jag till buddhismen.
Använder du allt det här du läser i dina yogaklasser? Inte allt det här du läser, men
ja,
kommer det in?
Jo,
det måste
absolut,
vara härligt att yoga för dig då.
Ja, alltså om man kommer till mig i yoga så bör man liksom då, man bör vara öppen för att det blir meditation och andning och olika sådana moment.
Ja.
Annars är det bättre att gå till någon annan.
Mm.
Om man bara vill ha den fysiska delen. Liksom.
Ja.
Men man får fysisk del också.
Ja, precis. Men du har ju skrivit en bok, eller två böcker, men Viloläge, Mindfulness och meditation i vardagen.
Mm. Min första bok.
Det är den första?
Ja,
okej.
Ja. Den skrev 2017. Då.
Och den andra heter?
Att vara stilla när allt skyndar.
Just det.
Den kom 2019.
2019, ja. Mm. Om vi börjar med den andra då. Mm. Vad fick dig att vilja skriva den?
Den var liksom lite... Den första boken jag skrev, den är mycket mer som en... Dels drivs den fram av en röd tråd, en personlig händelse. Där jag utsätts för en prövning då. Men den andra boken är mer en essäsamling. Och där är det nästan mer som att jag hittade tillbaka till så som jag skrev. Jag skrev mycket poesi när jag var yngre. Och gav även ut lite saker. Så det var nästan mer som att jag knöt an till så som jag hade skrivit förut. Och då insåg jag också vad lätt saker kan vara när man litar bara på sin inre röst. Liksom. Mm. Så det fanns liksom noll kämpande i den boken. Det var jättelätt att skriva den. Och det var mer som jag reflekterade runt stillhet och tystnad. Och så var jag lite trött på ordet mindfulness just då. Så att jag ville liksom prata om det på ett annat sätt. Liksom.
Ja, det är lite utvattnat. Men vad fascinerande att du har det här hyperfokuset.
Mm.
Alltså, men ändå de här störande tankarna. Att du kan få ut en bok, det är ju enormt mycket jobb. Alltså, det är, jag har försökt själv. Ja,
ja, det är mycket jobb.
Ja.
Tänk om folk visste mycket jobb det bakom en bok.
Ja.
Ja.
Nej, man kan aldrig räkna hem en bok.
Nej.
Nej. Nej. Ja, men vad härlig, vilken härlig sak att slutföra. Det måste ju bara...
Otroligt.
Ja.
Mm. Ja, det är framförallt... båda böckerna var väldigt så. Det var som... Min första bok handlar ju om min dotters första 10 år. Med en väldigt komplicerad diagnos som hon har, är född med. Men fysiska missbildningar så att säga. Som hon har opererats väldigt mycket. Så att skriva färdigt den boken, det var väldigt viktigt, för det var som att vi stängde liksom mjukt stängde en del av vårt liv som hade varit väldigt, väldigt svårt. Så, och så knöt jag ihop det med hur meditation hade fungerat för mig i den miljön. Och den andra, den var mer bara härlig att avsluta som ett skrivprojekt, kände jag liksom. Så att det kom väldigt naturligt och det kändes klart när det var klart. Ingen ånger.
Men varför drog du, förutom då att, ja, buddhismen, men vad ger meditation dig?
Meditation ger mig de uppenbara effekterna. Det ger mig i stunden. Så vet jag exakt hur jag ska gå tillväga för att hitta en stabilitet och ett jämnmod i sinnet. Och det betyder inte att jag stänger av eller stänger ner någonting, utan att jag kan sitta med det som är. Och ur det reser sig härliga bieffekten, att jag upplever en enorm stillhet och rofylldhet som blir mer och mer vidsträckt för varje år jag gör det. Och sen så den finaste effekten tror jag är liksom att man känner sig, känner väldigt tydligt när väven, man kallar det för, man beskriver tantra, den här väven, att man tillhör någonting. att allt sitter ihop, ingenting existerar utan något annat, så att säga. Och den blir väldigt tydlig, och då känner du dig som en del av mänskligheten, en del av denna världen, och du upplever att det är du själv, den nåd som du själv önskar, så att säga, och den förståelse du önskar av andra människor, den kärlek du önskar få, delar du med alla andra. Det är så att säga, oavsett hur snett människor har hamnat, så finns den kärnan, tror jag, i alla. Och den känner du väldigt tydligt i meditation. Så en medkänsla kallar man det för då i meditation. Och då blir du som Mingyu Rinpoche, en känd meditationslärare, säger. Du blir liksom inte förälskad i någon särskild, utan du blir förälskad i världen, i hela mänskligheten. Liksom. Du ser människor som dina vänner, inte som dina potentiella konkurrenter, ja, eller fiender. Ja. Utan du ser dem som att vi är här ihop. Liksom.
Ja, och det är ett väldigt skönt skifte. För när man är i det där kämpandet och ser folk som konkurrenter, och kan ju varenda liten notis från någon sticka i ögonen ungefär. Ja, men om man hamnar i det där mjuka som det är så annorlunda.
Ja, du ser människor på gatan på ett annat sätt. Ja. Du ser kassörskan på Hemköp på ett annat sätt. Du ser personer som börjar post. Eller, man ser att vi alla en del, liksom.
Ja.
Och vi fluktuerar, vi är stadiga och vi är ostadiga, och vi kämpar och vi utsätts. Och det är ju liksom, de säger grekiska filosoferna, att fortuna slår liksom som den gör, så att säga, liksom, och att vi drabbas för olika saker.
Ja.
Så från att vi var en välfungerande familj i ett hus, så plötsligt fick vi en dotter som var väldigt sjuk, och över en sekund så hade vi en annan situation. Så man ser också att vi är alla i det.
Verkligen.
Det finns ingen som liksom kan köpa en garanti från något så, utan man får hjälpa varandra. Liksom.
Ja, så är det ju. Så tydligt.
Så ganska praktiskt skulle jag ändå säga att man kommer ner till buddhismen till slut, att det är väldigt enkelt, liksom, hur du ser på andra människor, hur du behandlar andra människor, att du inte selekterar.
Jag
brukar tänka så här, att om du verkligen ska prova, om du har fått till medkänsla, meditation, då ska du göra ditt allra bästa för människor som inte kan göra ett dyft för dig. Då är det de du ska prova det på. För då finns det ingen slughet, ingenting, liksom.
Nej.
Utan var vem som helst, om någon ber dig om en tjänst, out of nowhere, liksom. Då du ska ställa upp.
Exakt, och det kan ju vara min fråga lite nu, för jag tyckte du sa det så bra i den här andra intervjun som jag hörde dig, att du, hur tar man meditationen in i livet? Och där är ett sätt då att se människor med mer värme.
Absolut, vi måste självklart att du kan se handlingar med avsky. Så, men det är någon bakom där, liksom. Och den personen är värd att se med andra ögon, tycker jag.
Verkligen. Det känns ju som att meditation ger en som ett skydd. Alltså under dagen, om man har hunnit meditera på morgonen till exempel, och då blir det lite en annan skiftning liksom hela dagen.
Ja, så är det. Det är bra beskrivet. Så är det. Det hänger kvar. Och det är också en lite fel ord, men det är också en progression i meditationen. För man tittar på det forskare pratar om, exempelvis de här forskarparet Richard Davidson och Daniel Goleman, som har skrivit mycket om just om den forskning som finns angående meditation. Så säger de just det, att det första steget är effekt i stunden. Den skulle vi ju, den kan man frambringa med alla, i stort sett alla och en var. Om vi hade varit här nu 10 personer, så hade vi kunnat hitta den med rätt guidning. Men när alla hade gått ut, så hade den droppat av olika fort då. Men när man har mediterat regelbundet, kanske 3 månader, 6 månader någonting, då kommer du känna precis det du pratar om, att det liksom spiller in i resten av dagen. Och sen går det vidare så. Så, mm. så och sen till slut så, så har de ju då sett att man får de här egenskapsskiftena. Att människor helt enkelt har dragit nya banor i hjärnan där man ser verkligheten på ett annat sätt.
Ja,
det är så. Och då har det förändrat på riktigt liksom.
Mm.
Men det är den goda nyheten, och det är också då såklart den tråkiga nyheten, för att det betyder ju att meditation är som nästan allt annat. Du måste träna för att bli bra.
Mm.
Det finns ingen quick fix.
Nej, precis.
Det är nästan det de kom fram till i den här boken. Men det finns väldigt mycket effekter tidigt.
Men hur har du din praktik nu då? Alltså jag vet att du har ju barn och så. Så.
De är vuxna nu, så att, mm-hmm. så att nu är det lugnt.
Ja. Så du har tid?
Ja, men just nu har jag ju väldigt mycket tid. Det är ju en speciell tid. Mina döttrar är 2022. Och ja. Det är en speciell tid liksom att ställa om till att man inte är lika behövd. Och, ibland när jag kommer hem från jobbet så är ingen hemma plötsligt. Och ja. Står man med matkassarna och ska laga mat, men det är ingen som...
Nej.
Exakt. Så, men det är ju så det ska vara.
Ja.
Att alla flyger vidare. Så, men jag, det är väl det som jag höll på att säga, det är väl det som, om det är något jag liksom har varit bra på i den här, i mitt intresse, så är det just att jag har praktiserat mycket det, utan att på något sätt låta att jag har gjort det mer än någon annan. Nej. För det tror jag inte, men jag har varit stadig liksom.
Mm.
Det har jag varit. Så, och det är återigen den där, kanske den där hypergrejen. Så att när jag till exempel började med Ashtanga yoga, så läste jag liksom en bok. Det står att du ska göra det 6 dagar i veckan. Och du gör det 6 dagar. Det är ju inte riktigt bra.
Men också bra. Det kommer ju fram saker. Ja. Det är ju menat att någon ska läsa det i alla fall.
Ja, ja. Precis. Ja. Jag tog det på ordet liksom, och ställde om mitt liv efter det då, liksom, på något sätt. Så.
Det känns ju som att ADHD, den diagnosen, kan vara så olik.
Jätteolik.
Ja. Mm. Vissa kan ju inte ta in någonting.
Nej.
Det måste ju vara lite bättre att kunna ha det här fokuset i alla fall.
Ja, och det tycker jag är... Det är bara att säga, det tycker jag. Därför att jag har inte pratat så mycket om ADHD förut, men nu märker jag att jag börjar göra det lite. Jag hade lite tankar till mig om jag skulle skriva något om det och så. Men det är väldigt viktigt tycker jag att inte få det att låta som, ja men kolla på han kunde skriva böcker och göra allt det här fantastiska. För min version är att ADHD i grunden är ett stort motstånd som jag önskar att jag inte hade.
Mm.
Och det hyperfokuset jag har kunnat dra nytta av, till exempel min dotter har också ADHD, hon har inte det.
Mm.
Och hon möter väldigt mycket motstånd i många moment, och hon tycker ju att jag har en tillgång där, just att jag kan liksom få saker gjorda i alla fall ibland liksom. Mm. Då. Så att man ska ha en väldig ödmjukhet. Och också utomstående, att man aktar sig för att, ja men, den där, det är precis som i, så här, liksom i, jag kan tänka mig Asperger, autism, att de får höra om att det finns de här Rain Man-människorna, ja, som kan allt.
Så, och det är en av dem.
Ja, ADHD är inte så, ADHD är ett jättehinder.
Nej, precis.
Det är ett oerhörd rot till självkritik och...
svårt. Ja. Och det är också svårt att få hjälp nu. Och faktiskt till nästa avsnitt så har jag intervjuat Lotta Borg Skoglund.
Oh.
Så,
vi jobbar på ett projekt ihop, Lotta.
Jaha, ja. Ja, vad lustigt.
Okay,
då ramar jag in i det här.
Ja, precis.
Ja. Nej, så det är otroligt viktigt, för att ja, det är ju självklart att den diagnosen bränner ut.
Definitivt. Ja. Jag har varit jättenära många gånger. Jag har känt att jag orkar inte liksom.
Nej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vad har du för drömmar? Vad vill du ge för avtryck? Eller vill du ge avtryck?
Jag är ingen person som har satt sig upp mål och så. Det har jag aldrig varit. Mm. Och kommer nog inte att få till heller. Det hade kanske varit bra, kan jag tänka mig. Så att vara lite mer strukturerad på det. Men så är jag inte. Så jag går ganska mycket på infall. Vad jag tycker är lustfyllt. Så nu så håller jag exempelvis på att översätta en liten diktsamling från tibetanska till svenska. Som det vore väl mer strategiskt bra att skriva en uppföljare till min bok, kanske andra böcker. Men nu fastnade jag för det, så gör jag det.
Men man ska gå på lust.
Ja, men mitt avtryck tycker jag så. Jag vill fortsätta. Jag känner nog för första gången i livet väldigt, väldigt klart att jag är på rätt plats. Det uttrycket har jag aldrig förstått förut. För jag har känt mig alltid lite mer fragmenterad. Men nu känner jag att jag är det. Och jag känner att jag kommer inte att byta yrkesbana igen. Och jag känner att det är ju det som karma, för att knyta an till honom igen. Han säger liksom att du har fått den här uppgiften att vara en brygga över från den här tibetanska kulturen och den buddhistiska filosofin över till västerländsk kultur. Och han verkligen så här säger att du ska ta det på allvar liksom och göra det bra. Så. Och då, det känner jag väl det. Mm. Så jag känner mig mycket mer som en någon som håller i en stafettpinne liksom, i en lång, lång tradition av kontemplation och yoga och så. Mer än att det handlar om mig. Liksom.
Jag vet Nej, inte. Så. Precis. Ja, jag fattar. Mm. Har du något tips om vem jag ska intervjua i podden?
Ja, men det har jag. Det har jag absolut. Då tycker jag att du ska intervjua min kollega Sheila Anell.
Ja, precis.
Och då tycker jag att du ska göra det därför att hon kommer komma ut med en bok om kvinnohälsa och hormoniell hälsa och brinner enormt mycket för kvinnohälsa i alla aspekter. Mm. Så utifrån både yoga, meditation och menscykel och ja, jag är inte så bra på att förklara det så, men hon är jätteduktig på det.
Ja, men då, det blir kul. Ja. Mm. Tack snälla. Vilket underbart samtal. Och ja, var hittar de dig? Var kan man yoga med dig någonstans, undrar jag själv.
Ja, precis. Ja, men det är en bra fråga. Dels hittar man mig på aboutyoga.se.
Ja.
Och vi har också en podcast där jag guidar meditationer.
Just det.
Och sedan så finns jag på Instagram där man finns under mitt namn, Magnus_Frid. Och sedan håller jag till i Älvsjö, där jag bodde ett tag. Mm. Så varje onsdag kväll och varje söndag har jag yoga där i en Folkets huslokal i all enkelhet.
Mm.
Och för alla nivåer. Och det är ett bra ställe att komma till, tycker jag. Mm. Det är trevligt.
Mm. Tack snälla för att du kom till Prestationspodden.
Tack så mycket för att jag fick komma. Tack så mycket för ett fint samtal.
Tack snälla för att ni lyssnar. Tycker du om podden, gå in på din app och lämna recension eller skicka till vänner eller skriv till mig vad ni tycker på Instagram, så blir jag superglad. Men framförallt, återigen, tack för att du lyssnar och ha en jättebra vecka.